Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Som vanligt jobbar min gäst som polis. Skiljer sig lite från mina vanliga gäster då Björn, som min gäst heter, jobbar som polis i Berlin. Hur funkar det? Ska vi ha en podd på svenska med en tysk polis? Jajamensan, vi går utanför ramarna lite grann och det är ju det som är så roligt. Tycker du att Snutsnack är en bra och intressant podd? Dela gärna. Dela gärna Facebook-inläggen, sprid podden, likea på Instagram, skriv en recension på iTunes eller något sånt där, så blir jag väldigt, väldigt glad. Vi finns ju på Instagram, vi finns på Facebook, det tjatar jag om hela tiden, men dyk gärna upp där. Ja, Tyskland. Du kanske inte är i Tyskland när du lyssnar. Du kanske är någon annanstans i världen. Var du än är, var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Herzlich willkommen, Björn.
Hallo, danke schön.
Wie geht es dir?
Sehr gut, danke. Wie geht es dir, Hasse?
Auch sehr gut. Ja, det där var ju en lite udda början på podden Snutsnack. Men det finns en anledning, Björn, till varför jag pratade lite tysk med dig. Dels är jag glad, för jag själv är ju halvtysk. Men du jobbar som polis, men var?
Ja, precis. Jag jobbar som polis i Berlin, i Tysklands fina och mindre fina huvudstad.
Men du pratar ju helt perfekt svenska.
Precis. Jag är född i Tyskland av tyska föräldrar. Sen någon gång när jag var en liten pojke så sa pappa en dag, nu flyttar vi till Sverige. Och då flyttade vi till Sverige. Så jag är uppvuxen i Kalmar, i lilla Kalmar. Ja, gick större delen av min skoltid där och tog studenten 2013 innan jag flyttade tillbaka till Tyskland för att bli polis där.
Okej, men var planen liksom att bli polis i Tyskland? Alltså, fanns det en sån plan hos dig?
Planen var endast att bli polis och ja, det har alltid varit min dröm. Jag ville bli polis så snabbt som möjligt, så i Sverige var det på den tiden, det är ju bara 6 år sedan, men då var det så att man behövde vara 20 år gammal för att ens kunna söka och man måste ha sina slutbetyg från studenten i handen innan man kan påbörja ansökningsprocessen. Sen läste min far faktiskt på nätet att i Berlin, där kan man söka till polisen medan man fortfarande går sista året på gymnasiet. Så jag flög till Berlin under trean på gymnasiet några dagar, gjorde ansökningstesterna och sen efter att jag hade tagit studenten så kunde jag lämna in mina slutbetyg för att avsluta processen och så kunde jag börja på polishögskolan direkt efter sommaren där, så jag slapp göra någonting annat än att vara polis eller plugga till polis.
Okej. Men hur bevandrad var du i? Jag tänker, nu har du båda dina föräldrar från Tyskland. Min mamma är från Tyskland och vi pratade ju lite tyska hemma och sådär. Så jag har ju aldrig pluggat tyska utan jag har ju lärt mig det bara genom att lyssna och prata själv och sådär. Men tyska grammatiken, tänker jag. Jag frågade dig precis innan här om några prepositioner. Men hur var det att göra testerna på tyska så här, om du är uppvuxen och gått skolan i Sverige?
Ja, precis. Det var faktiskt en utmaning. Trodde jag att det skulle vara i alla fall, eftersom ja, jag har ju bara gått i svensk skola förutom ettan och tvåan, kanske trean i Tyskland också.
Alltså första åren då?
Precis, så jag hade ju precis lärt mig skriva och läsa lite grann på tyska, men min svenska var ju betydligt bättre då. Men ja, det gick vägen och jag kom in på första försöket där, så det kändes bra.
Kul, och hur var, vi har ju pratat i den här podden om den svenska polisskolan, men hur var det att komma ner då till den tyska polisskolan? Hur många skolor finns det? Det är klart, nu är det olika regioner i Tyskland och sådär, så det fungerar lite annorlunda. Men vi går till Berlin då. Hur, finns det bara en skola i Berlin?
Ja, precis. Det man måste veta om det där är ju att Tyskland först och främst är ju en federal stat med 16 olika delstater, eller förbundsländer, bundesländer som de kallar dem. Och det har väldigt stor inverkan även på polisen, för att varje enskild delstat har sin egna polismyndighet som kan skilja väldigt mycket på ekonomi, till och med uniformer, bilar, utrustning och till och med polislagen. Sen är det så därtill att i Tyskland, åtminstone i de flesta delstaterna och även i Berlin, så finns det tre olika nivåer av polisutbildning. Den vanliga är precis som här, man pluggar 2 år och går ett halvårs aspirant. Sedan finns den som kallas högre polisutbildningen, vilken jag valde. Det är en 3-årig akademisk utbildning som också innehåller ett halvårs praktik eller aspiranttjänstgöring. Enda skillnaden är egentligen att efter att du är klar med den högre polisutbildningen så blir du inspektör direkt, så du hoppar över assistentgraden. Men i övrigt är det ingen större skillnad. Du lär dig lite mer fördjupat om olika ämnen.
Men är det mer befälsföring också man pluggar? Eller?
Tanken på längre sikt är absolut att man ska ha ledningsfunktioner snabbare. Problemet är att i början, eller ja, problemet, det är ju rätt att man gör samma sak i början, nämligen åker radiobil. Så när jag var klar 2016 så åkte jag radiobil precis som alla andra som hade gått den vanliga polisutbildningen, så att säga. Och det är enligt min åsikt i alla fall ett ganska orättvist system, eftersom det ledde till att jag, när jag kom ut, så hade jag en silvrig stjärna på axeln, var polizeikommissar. Låter som kommissarie, det är det givetvis inte, utan det motsvarar inspektören. Och kollegan som satt bredvid mig, han hade varit polis i 25 år, men var polizeiobermeister, det vill säga i princip streck PA.
Okej, polisassistent.
Precis, och det gör ju att jag formellt var hans chef i den radiobilen inom ingripande verksamheten. Givetvis var jag i alla fall, så hade jag så stor insikt att jag förstår ju att jag som helt ny, som räv som man kallar det i Sverige,
just det.
Det har jag lärt mig nu. Jag kan givetvis inte någonting ännu om hur det är att vara polis, så jag lät ju honom bestämma allt, och det är han som har erfarenheten. Men dessvärre finns det några enstaka kollegor som när de hade gått den högre polisutbildningen var lite arroganta och menade, ja, titta på axelklaffen, det är jag som är din chef, jag säger åt dig vad du ska göra. Och det är väldigt det kan... orättvist och pinsamt.
Ja, precis. Sen är väl jag uppfattar det, nu sa jag i början, alltså, vi getes det, alltså jag duade dig, vilket jag skulle göra i Sverige, till och med kanske när rikspolischefen var gäst i podden så duade vi varandra så här. Men kanske skulle jag ha sagt då ni, då skulle man väl säga vi getes innan då. Men hur är det då med den här hierarkin och det här att man niar varandra och sådär, hur fungerar det, bara en sån språklig sak som skiljer sig, tycker jag, lite mellan det tyska och svenska språket?
Precis. I Tyskland är det väldigt viktigt att man är artig och niar främmande personer. Sen just inom polisen polisen i Tyskland är precis som i Sverige en väldigt sammansvetsad grupp som är vänskapliga och nära varandra helt enkelt. Så att i Tyskland är det så att de som har gått den vanliga och den högre polisutbildningen, det vill säga de som har blåa och silvriga stjärnor på axelklaffarna, de duar alltid varandra redan från början även om de inte känner varandra. Vilket är ovanligt inom andra yrkeskårer i Tyskland. Sen finns det dock det som jag inte har kommit till, den tredje nivån på polisutbildningen. Det är högre polisutbildningen, eller högsta polisutbildningen. Det är endast en polischefsutbildning. Så jag till exempel, om jag skulle göra bra ifrån mig och mina chefer vill att jag ska få ansöka till den högsta polisutbildningen om några år när jag har lite mer erfarenhet och har utövat fler funktioner, så finns det möjlighet att på den bacheloren i polisvetenskap som jag har nu lägga på en master. Och den är då på nationell polishögskola endast för denna chefsutbildning. Och då när man är klar med den har man gyllene stjärnor på axelklaffarna och tjänstegraden som man får då motsvara polisintendenten här och uppåt.
Okej. Ja, då har vi lite kort skillnad där. Det finns alltså tre olika polisutbildningar och du har gått den mitt emellan då, kan vi säga.
Precis, så kan man säga. Och det jag tänkte komma till där, eftersom du frågade om duandet och niandet.
Just det.
Märkligt nog är det där gränsen går. Så fort en chef har en gyllene stjärna på axelklaffen, då är det absolut otänkbart att dua honom. Utan då är det ni som gäller, om man inte känner honom väldigt väl. Och det är sällan cheferna erbjuder att dua dem om man inte känner dem, kanske från den perioden som de fortfarande var i en lägre hierarki.
Men det är också någon sån gammal tysk uppfostransgrej att man ska då nia sin chef. Och det pratade lite med morsan om, men hon menar på det ska man göra. Saker som kanske känns lite onaturligt för en svensk, som egentligen duar alla. Men nu är ju du i Sverige av en polisiär anledning faktiskt. Hur kommer det sig att den tyska polisen Björn är i Sverige?
Ja, precis. Jag har fått äran att tjänstgöra en hel månad faktiskt med Norrmalmspolisen här. Det är inom ramen för ett delvis program som syftar till personalutveckling av mig själv. Men också så har jag ju fått ett uppdrag av min myndighet att lära mig av svensk polis helt enkelt och komma hem med en längre rapport om hur man jobbar här och vad vi kanske kan förbättra hos oss.
Just det. För det här, var det någonting du fick ansöka då?
Ja, precis. Det var många som sökte det och jag vet inte. Jag tror det var 5 stycken i vår 17 000 kollegor och stora polismyndigheter i Berlin som fick möjligheten att åka 4 veckor till ett annat land i Europa och titta på hur polisarbetet fungerar där.
Hur länge har du varit här nu då?
Jag har varit här sedan 2 veckor ungefär. Haft möjligheten att träffa oerhört många väldigt schyssta professionella kollegor, främst inom ingripande verksamheten. Eftersom det var det jag sysslade med fram till början av detta år också. Jag åkte radiobil i Berlin i det polisdistriktet som egentligen motsvarar Norrmalms lokalpolisområde ganska mycket. Eftersom i Berlin jobbade jag också i de områdena där verkligen turistgrejerna finns. Du kanske har varit i Berlin då och vet att Brandenburger Tor, Riksdagen, Potsdamer Platz, de områdena låg i mitt område. Det kan vara jämförbart med huvudstadens Norrmalms lokalpolisområde. Och dessutom ska jag nu den sista veckan här i oktober få arbeta med kollegorna på nationella operativa avdelningens internationella enhet. Eftersom det är den enheten som, eller i alla fall motsvarigheten till den enheten som jag jobbar på nu i Berlin.
Okej. Skulle du kunna komma på det första, någon skillnad som du märkte när du kom till och besökte nu svensk polis här och Norrmalmspolisen? Var det någonting som du fick upp ögonen för som skilde sig
det mot finns,
den tyska?
Absolut, och det finns så oerhört många skillnader att vi inte kan få plats med det i det här programmet eller de 10 närmaste poddarna. Men när du säger bara när jag kom in så kan man redan se att byggnadsskyddet i Sverige är betydligt bättre. Hos oss är det i princip att varje medborgare kan gå in och stå i princip när han kommer in redan mitt emot vakthavande befäl. Och i Sverige är det ju väldigt stor skillnad, särskilt på de skyddsobjekten som vi har här på Kungsholmen. Mm. Där det är en beväpnad skyddsvakt bakom pansarglas som sitter. Och en vanlig medborgare har i princip ingen möjlighet att ens komma fram till polisbefälen. I Tyskland är det mer öppet, vilket är positivt, men också betydligt mindre säkert, vilket är negativt.
Just det. Okej, så du märkte skillnad direkt där alltså. Men om man tänker som polis då, så borde vi ju hitta skillnader alltså rent lagtekniskt när man är ute och jobbar som ingripande polis. Vad skulle du säga? Har du varit ute och åkt också med Norrmalmspolisen?
Ja, det har jag. Jag har främst åkt radiobil inom ingripande verksamheten här, men också jobbat lite med fokusområde Klara, Plattangruppen, områdespolisen där. Och vad gäller lagstiftningen så måste man veta att i Tyskland är visserligen straffrätten federal, den är likadan överallt i Tyskland, men polislagen kan skilja sig åt mellan de olika delstaterna. Och i Berlin så finns det några grejer som jag ärligt talat kommer sakna nu efter att ha varit här. Det kan handla om enkla grejer som en lobb här. Vi har väldigt svårt att hitta något lagutrymme så att vi kan spärra in stökiga, fulla personer för att få bort dem från gatan, för att förhindra eventuella kommande brott. Sen vet jag att lagen om vård av
lagen av omhändertagande av berusade personer.
Precis. Ja. Sen vet jag att den är en vårdlag givetvis, men i själva verket så tjänar den ju till att få bort personer som annars hade ofta utgjort en fara för andra ute på gatan. Och vi har i sådana fall, om vi inte har något brott som har begåtts, endast möjligheten att avvisa personen, men inte att låsa in personen. Det är någonting jag saknar i Berlin.
Okej. Jag kan tänka att det finns även en del stök där på helgerna. Vi pratar ju mycket om gängkriminalitet till exempel i Sverige just nu. Det är väldigt aktuellt om att gängen, folk skjuter varandra och så vidare och så vidare. Hur ser det ut i vi kan ju ta just Berlin då, där du jobbar.
Vi har också stora problem med, i Tyskland kallar vi det klankriminalitet. Men det skiljer sig åt hur det ser ut i Sverige. Hos oss är det vanligen stora familjer från arabiska länder som håller sin business, så att säga, sin kriminalitet vad gäller droghandel, trafficking, prostitution etc. inom familjen. Alla de som jobbar med som begår brott tillsammans har vanligen samma efternamn, medan här har jag förstått att det oftast är lite lösare sammansatta nätverk i förorterna som inte måste ha samma etniska bakgrund utan mer har växt upp tillsammans helt enkelt. Sen måste man tyvärr konstatera att i Tyskland har inte deras konflikter, gängens konflikter, riktigt nått allmänheten på det sätt att det utspelas strider mitt ute på gatan. Det är extremt mycket allvarligare i Sverige, och det är få kollegor i Berlin som tror mig när jag berättar att det här i Sverige sker en skjutning var och varannan dag mer eller mindre, att det kastas handgranater, att det sprängs byggnader.
Och ser ni inte det på samma sätt i Tyskland?
Absolut inte. Jag, en anekdot som jag kan nämna är att jag hade förmånen att få åka med Malmöpolisen faktiskt precis när jag var klar polis 2016. Då var jag hos dem i 2 veckor. Väldigt professionella och imponerande kollegor hur de handskas med den extrema situationen där. Och jag kan ju säga att under de 2 veckorna så var det, vad jag kommer ihåg, flera skjutningar som kollegorna åkte på bara under 2 veckor. Under de 3 år jag har varit polis i Berlin så kan jag endast komma ihåg 2 skjutningar. Mm. Så det är en absurd stor skillnad. Och de få skjutningar eller om det finns någon enstaka sprängning, de har inte riskerat allmänhetens liv, medan just man här har exempel på oskyldiga som har dödats.
Ja, vi har ett antal exempel tyvärr där oskyldiga dödats, och vi har ju bara i närtid då det kanske mest spektakulära som blev väldigt omtalat var ju en mamma som blev skjuten i huvudet i samband med någon form av gänguppgörelse då. Och, men det som är tragiskt tycker jag, det är väl att man bläddrar förbi det här nu när man läser sin dagstidning eller sånt där och tänker ja, det är en skjutning till. Och det är ju jätteintressant att höra att Berlin, som man ser då som en stor stad, att det inte skulle ske där på samma sätt som i Sverige. Vad tänker du som tysk polis när du ser den här skillnaden? Är det någon spontan tanke kring varför det sker eller?
Ja, det är väldigt enkelt. Det är ju bara Sveriges politiker som kan hållas ansvariga för det. Jag tycker det är väldigt synd att när man läser tidningar eller sociala medier så är det ofta svenskar eller folk som bor i Sverige som klagar på polisen helt enkelt och på enskilda poliser. Och efter att ha varit med här och sett hur polisen jobbar så är jag övertygad om att de enskilda poliserna gör absolut allt de kan. De är oerhört motiverade, de anstränger sig in till bristningsgränsen för att upprätthålla någon slags lag och ordning. Men de som har gett upphov till den här situationen, det är ju politiker som inte har prioriterat polisen och resten av rättsväsendet tillräckligt mycket vad gäller resurser och personal, men också, och det måste man säga som det är, haft en ansvarslös invandringspolitik som har spett på kriminaliteten ännu mer. I Tyskland har vi också många exempel på att de gäng som redan var väletablerade utnyttjade flyktingar för sina ärenden och försatte dem i en kriminell bana, vilket antagligen inte hade skett annars utan de hade ju antagligen valt en hederlig väg i livet, men tyska gäng såg det som en enkel möjlighet att rekrytera folk som pratar samma språk som de kanske och utföra drogtransporter och andra grejer åt dem. Och i Sverige är det ju på många sätt samma sak, att den stora invandringen har gjort det ännu mer ansträngt vad gäller lag och ordning.
Invandringen har ju varit en stor fråga i Sverige som man länge inte har fått prata om. Det har ju varit så att nej, men det är som att svenskarna har varit så, vår statsminister själv satt i någon gång, varit naiva. Vi har varit naiva har han sagt, men jag ska förenkla och säga så här. Ibland så tror kanske svenskar, jag generaliserar nu, att människor som är på flykt bara är goda människor. Men givetvis så är, när det kommer stora grupper av människor så innehåller det både snälla människor och mindre snälla och också grovt kriminella människor. Och det är oavsett var man kommer ifrån, och det där har vi haft lite svårt att prata om i Sverige faktiskt. Och integration och immigration och assimilation och allt vad man än vill benämna det har varit någonting som har varit lite no-no. För att det värsta en svensk någonsin kan bli kallad är ju då rasist. Så att man måste tycka då förut att alla som kommer från ett annat land är snälla. Men så är det faktiskt inte. Och det får man ju som polis erfara ganska tidigt, att oavsett vad man har för härkomst så kan man ju vara både snygg, ful, vacker, kriminell eller väldigt skötsam. Innan vi lyssnar vidare på Björn och hur det är att jobba som polis i Berlin, så vill jag passa på att pusha för livepodden som är på Scalateatern i Stockholm den 1 april. Där ska vi prata om polisfilmer. Jag har bjudit in Eva Röse och Micke Tornving som båda spelat poliser på film. Och vi ska höra lite hur man förbereder sig inför en sån sak. Men givetvis också ska vi höra vad de har för favoriter. Ja, vi kommer helt enkelt vrida och vända på ämnet polisfilmer. Och det vore ju jättekul om du kom och lyssnade. Gå in på snutsnack.se, läs lite mer där och köp din biljett redan idag. Hoppas vi ses. Men jag vet också att ni har annan, om vi säger att vi har skjutningar och sprängningar i Sverige som ni kanske inte har i Berlin på det sättet, så vet jag att du nämnde här innan för mig barnprostitution i Tiergarten.
Precis.
Vad är det? Det ser vi ju inte i Stockholm, i alla fall har du inte talats om det på det sättet. Vad är det för någonting?
Precis, och det är egentligen min lilla historia här som jag tänkte berätta från min polisvardag i Tyskland. Och jag måste anmärka det att det är inget stort fenomen på det sättet. Nej. Utan det var i alla fall några enskilda förundersökningar där jag liksom fick stenen i rullning, eller vad man säger svenska. Okay. Det var när jag var ganska ny polis, hade inte många månaders erfarenhet, som vi, ja, min kollega och jag i radiobilen fick ärendet att åka till Tiergarten, som då är den största parken i Berlin. Översatt Djurgården. Fick ärendet att åka till, de sa det rätt ut på ledningscentralen, barnprostitution. Och det var inget ärende eller ens något fenomen som vi hade haft att göra med eller knappt hört tidigare. Vi åkte in till en del av Tiergarten som är känd för att det är en väldigt stor mötesplats för homosexuella i stan helt enkelt. Och där pratade vi med några killar som satt där på en bänk och nämnde att vi hade fått uppdraget att åka hit för att ledningscentralen hade fått nys om att det skulle finnas barn som prostituerade sig där. Och,
var ni där i uniform då eller?
Precis, med en helt vanlig radiobil. Och det var nästan det mest skrämmande när de personerna som satt där på parkbänken bara rakt ut, ja absolut, det känner vi till, det har varit så i flera veckor och det finns 8-10-åriga killar som cyklar runt här som erbjuder sexuella tjänster. Mm. Och bara det uttalandet gjorde mig så extremt förbannad, för att jag trodde det var en självklarhet att varje vanlig människa skulle ringa polisen så fort man får nys om det där. Mm. Men det hade alltså pågått i flera veckor utan att de personerna som brukar befinna sig i den här delen av parken ens hade övervägt att ringa polisen. Mm. Sen menar de själva, underströk de att vi har inget med sånt där att göra. Och ja, det är mycket möjligt. Men varför han då, ursäkta mig, men då måste man ju ringa polisen direkt när man får höra en sån grej. De berättade även att så fort vi uniformerade poliser åker omkring där i Tiergarten, så kommer de här killarna försvinna på sina cyklar, vilket föranledde oss att helt enkelt dra spott därifrån och ringa en spaningsgrupp. Mm. Som då bara någon halvtimme senare, när de hade gått runt där i civila kläder, hade lyckats få tag på en av de här grabbarna och kallade dit oss igen då. Och det här var jag skulle säga 8-årig pojke från Rumänien som inte talade någon särskilt god tyska, men när vi frågade honom vad han sysslade med här och så menade han att han bara var ute och cyklade här, började gråta, ville gå hem till sina föräldrar, sa han, och så vidare. Mm. Men vi hade ju pratat med ett antal vittnen som hade bekräftat att det här är en av de killarna som helt enkelt erbjuder sexuella tjänster till den här communityn av homosexuella män som rör sig i Tiergatan där. Och därför kunde vi inte släppa det. Vi tog med honom till stationen, lyckades i alla fall utreda hans identitet. Som sagt, en 8-åring från Rumänien som inte var särskilt samarbetsvillig. Mm. Men en kvinnlig kollega lyckades sen i ett enskilt samtal få ut från honom att jag gör det jag måste göra. Okay. Och annars har mina föräldrar sagt att vi måste åka hem till Rumänien, och det vill inte jag att mina föräldrar ska tvingas göra. Så okay. Jag gör det som måste göras. Och vi hade ju fått dessförinnan ett antal väldigt verkligen förskräckliga vittnesmål om att de helt enkelt cyklade runt, visade sina könsorgan för de här gubbarna som satt där i parken, erbjöd sexuella tjänster och sen då och då försvann med en sån där gubbe i buskarna helt enkelt.
Okay.
Så min kollega och jag var väldigt väldigt tagna av det här ärendet. Mm. Jag är annars, som tur är, kanske inte den som blir särskilt påverkad av det jag ser i mitt yrke som polis, eftersom det hade gått en för nära om man varje gång funderar jättemycket på allvarliga våldsbrott och självmord och allt annat hemskt som man får uppleva i sin polisvardag.
Mm.
Men där var jag faktiskt, det tog på mig på något sätt. Och min kollega och jag gjorde verkligen allt för att försöka hjälpa den här killen. Vi ringde en domare för att försöka anordna att den här killen egentligen med tvång tas ut ur den här familjen tills man har kunnat utreda vad det är som har hänt.
Mm.
För att det var väldigt tydligt att han sa, jag tänker inte egentligen säga någonting mer om det här, och jag vill hem till min familj, och jag kommer gå hem till min familj så fort ni släpper mig. Och vi ringde olika ungdomsjourer, SOS, tyska socialtjänsten, massor med olika.
Men kunde de inte på något sätt, fanns det ingen lagstiftning där som man kan så att säga omplacera? Men han var inte tysk medborgare då?
Nej, precis. Men det ska ju inte spela någon roll i mina ögon i alla fall. Och det var väldigt sorgsamt att sen få höra från alla olika institutioner och domare, åklagare och andra människor som vi ringde att bara med det lilla ni har, det tyckte de var väldigt lite, det vi hade. Jag tycker att det är tillräckligt för att i alla fall påbörja en förundersökning och under den tiden se till att man skyddar det här barnet från vidare sexuella övergrepp.
Mm.
Men nej, de tyckte inte att det räckte, så till slut fick vi efter ett, jag tror vi jobbade 19 timmar den dagen, 19 timmars pass, skjutsa honom till socialtjänsten, ungdomsjouren där vi visste att eftersom det inte är någon stängd avdelning så kommer han lämna där så fort han kommer dit. Och precis så var det också, så han åkte hem till sina föräldrar samma dag. Och inte ens någon spaningsresurs fick vi för att i alla fall kunna följa honom och ta reda på vart hans föräldrar bor, vart de här misstänkta bor som mer eller mindre säljer sina barn.
Mm, men halkar till sin egen son då, typ?
Precis, så allvarligt var det faktiskt. Och jag var vanlig ingripande polis. Jag hade inte med utredningen att göra. Och det ledde till att jag fick inte höra knappt någonting mer om det här ärendet fram till bara för några månader sedan när jag blev kallad som vittne till en rättegång där man som tur var då hade lyckats gripa efter en väldigt lång och väldigt stor utredning, lyckats gripa de båda papporna till de här två killarna. Man fick även tag på den andra killen som hade tvingats sälja sin egna kropp. Hade lyckats gripa dem hemma i Rumänien, fått dem transporterade till Tyskland, och med mitt vittnesmål och många andra vittnesmål sen så lyckades i alla fall rättsväsendet att ge dem långa fängelsestraff på, jag är osäker nu om det var 6 eller 8 år, men de är i alla fall borta ett tag och killarna befinner sig i säkerhet nu.
Det var ju skönt att höra. Det finns ju många nivåer här tycker jag på det här caset som jag tycker är väldigt intressant. Dels kan man ju börja på den nivån när du säger att ärenden du åker på, du ser mycket saker i din vardag som polisman, att du ser självmord, du ser grovt våld och så vidare. Det berör inte så mycket, men sen så kommer du till den 8-åriga killen, så känner du att här händer det någonting. Det kan man ha förståelse för, det kommer till barn, vi är lite känsligare kring vad som händer barn och så, men just det här vad människor gör mot andra människor är, tycker jag, på något sätt kan twista min hjärna så mycket. Och i det här har vi dels vad jag generellt var, vilka elaka saker, men också mot sitt eget barn. Alltså man förstår ju att fattigdom är jobbigt och så, men det är väl väldigt få som skulle kasta ut sin son eller dotter som 8-åring för att sälja sig själv för att få pengar. Så många nivåer av ren och skär ondska här tycker man ju.
Precis så är det. Alltså ordet ondska beskriver det verkligen. Det är så jag känner och det är så nog vi alla vanliga människor känner. Det är så oförställbart, så absurt att tänka sig att de här papporna sålde sina egna 8-åriga barn till olika vidriga gubbar som utnyttjade dem sexuellt, så att papporna, ja, vad vet jag vad de gjorde med pengarna, men det kändes väldigt hemskt, ja.
Hur är lagstiftningen där i Tyskland gällande liksom sälja och köpa sexuella tjänster? I Sverige är det ju inte illegalt att sälja, utan men däremot är det illegalt att köpa en sexuell tjänst. Hur ser det ut i Tyskland där?
Precis. I Tyskland så är även köpet av sexuella tjänster lagligt. Det legaliserades för många år sedan och det finns olika åsikter om det där. Men i allmänhet så är faktiskt den tyska approachen annorlunda än den svenska. Nämligen att man tycker att genom att både säljandet och köpandet av sexuella tjänster är lagligt, så är det lättare att komma åt den verkliga brottsligheten bakom, som trafficking, som koppleri, som sexuella övergrepp och misshandel, eftersom det är ju inte så att det inte finns prostitution i Sverige, men det är så att det är mer gömt och underground på det sättet genom den här lagstiftningen. Det är det många tyskar som anser, att vi har lättare att motarbeta de här brotten som jag nämnde, som trafficking och koppleri, eftersom tjejerna de står ute på gatan, men man kan prata med dem, man kan utreda deras hallikar, sätta dem bakom vås och bom. Så det finns faktiskt många personer som anser att det är den smartare lagstiftningen för att kunna hjälpa de prostituerade som inte vill vara i det yrket, om man säger så.
Just det.
Och sätta förbrytarna bakom galler då.
Mm. Ja, också svårt. Jag tycker det finns en del kloka resonemang i det tyska sättet att se på det också. Men är det så att du åker Mercedes när du kör radiobil, eller?
Jag önskar att jag hade gjort det.
Alltså, de har ju sett i alla fall Mercedes.
Absolut. Och det är för att ja, där kommer vi återigen till att de 16 olika delstaterna i Tyskland skiljer sig åt markant vad gäller polisens utrustning, bilar och så vidare. Mm. Det har främst ja, politiska anledningar även där. Berlin till exempel, trots att det är huvudstaden, så har vi de lägsta lönerna, de sämsta bilarna och den sämsta utrustningen, måste jag faktiskt säga. Det alltså, känns absurt i och med att det är huvudstaden. Men anledningen är faktiskt att ja, vi har länge haft en vänsterregering i Berlin, och som det är i Sverige också, så är konservativa partier mer för att satsa resurser på lagordning, i alla fall enligt min åsikt. Man kan se det i Tyskland väldigt ja, väldigt uppenbart, att nere i Bayern i södra Tyskland, där har det varit konservativa regeringar med Kristdemokraterna i spetsen i ja, de sista 1000 åren så att säga.
Okay.
Och där kör de en feta BMW 5-serie. Där har de näst högsta lönerna i Tyskland vad gäller polisen. Medan jag som lever i en under ett rödgrönt styre då, jag kör runt i en gammal skrotig Opel som radiobil.
Opel? Finns den kvar?
Den finns kvar, i alla fall i Berlin. Ja, det är helt absurt när man jämför svenska polisbilar. Kollegorna har ju visat mig nu de nya V90 och alla andra polisbilar har ju alltid varit specialbyggda just för att vara polisbilar. Det är förstärkta bromsar, det är ett skydd för underredet, det är de största motorerna, det är blåljus runt om, det är ja, Pullman-systemet i bilen.
Vad är det för någonting, Pullman-systemet?
Ja, Pullman är ju deras ja, interaktiva skärm längst fram i bilen.
Okay.
Där man har möjlighet att både använda radion men också navigera till ärendet, kontrollera blåljus och så vidare. Och en tysk polisbil då, nej, så kan man inte säga, utan en berlinsk polisbil.
Just det.
Det är då en gammal Opel Zafira. Det är typ en familjebil som de har satt ett blåljus uppe på. Ingenting visar den om eller så. Och sen satt i en polisradio. Och så, ja, då är det klart. Då tycker de att det är en polisbil. Men,
så det kan vara så stor skillnad alltså?
Det är extremt stor skillnad. Oj. Som sagt, i Bayern, där har de polisbilar som är värda att kallas polisbilar. Där är det 5-serie och X3 och så vidare som ja, har bra utrustning. Nu händer det faktiskt, det måste man säga. Nu händer det saker i Berlin sedan ett par, ja, 2 år tillbaka. Främst egentligen på grund av, jag vill inte säga tack vare, för man hade ju hellre varit utan det hemska terrordådet i Berlin när lastbilen...
Det var julmarknad där, va?
Precis, precis. Terroristen som körde in på en julmarknad med lastbilen där. Men den enda positiva konsekvensen av detta hemska terrordåd var att även de rödgröna politikerna insåg att vi måste satsa på polisens utrustning, och sen dess har det förändrats mycket till det bättre faktiskt. Vi har fått bättre utrustning vad gäller att bekämpa terror, och nu plötsligt satsas det på polisen. Men det tar lång tid att förbättra det som har varit så misskött så länge.
Hur är det att vara statsanställd i Tyskland då? Man har väl vissa förmåner som statsanställd där som man kanske inte har i Sverige, va? Om jag inte missminner mig helt.
Absolut, och det är på både gott och ont. Nu den 1 oktober, precis innan jag flög hit till Stockholm, så blev jag tjänsteman på livstid, kallas det i Tyskland.
Tjänsteman på livstid?
Precis, det är egentligen bara en yrkesstatus som är väldigt, väldigt säker. Så den uppnår man i regel om man är frisk och inte har tabbat sig på något sätt efter 3 års aktiv tjänst inom polisen eller andra statliga myndigheter. inte alla, men många statliga myndigheter. Och det innebär egentligen att ja, du kan inte sägas upp, med undantaget att du kan sägas upp om du begår ett brott och döms till minst ett års fängelse.
Okay.
Och det är positivt på det sättet att det är ju en förmån för en polis att ja, vara helt säker på att om du vill jobba kvar i det här yrket så kan du göra det hela livet. Du kommer inte sägas upp även om det är dåliga statsfinanser eller liknande.
Mm.
Eller sägas upp av, på grund av bagateller. Samtidigt är det, kan det vara en negativ grej för att ja, även inom polisen så finns det ett par svarta får, ruttna ägg eller vad man säger.
Absolut, absolut. Och de vill vi inte ha där egentligen. Man vill ju ha bra kollegor och bra rykte och så vidare.
Precis, och då tror jag att man inom svensk polis har större, ja, bättre möjlighet att bli av med dem genom, genom systemet här med polisens ansvarsnämnd, tror jag det heter.
Just det.
Och i Tyskland så har man i princip ingen möjlighet att kicka ut någon från polisen om de inte döms till minst ett års fängelse. Och det är ju väldigt sällan man får ett års fängelse om man är ostraffad sen förr. Då måste man ju i princip ha rånat någon eller liknande. Det. Så det finns poliser som har begått brott, lindrigare brott då i Tyskland, som jag absolut inte vill ha som kollegor, men som är kvar inom polisen för att man inte kan säga.
Det låter ju faktiskt olämpligt.
Absolut.
Ska man väl säga. Hur är skillnaden, eftersom min mamma då, Ota, är ju från, hon är ju från DDR från början, alltså då när Tyskland var, delades upp efter kriget, och men sen hade ju morsan modet och styrkan att fly till väst när hon var 18 år. Hur kan du se, när vi ändå pratar Berlin där du jobbar, kan man se fortfarande skillnader mellan öst- och västsidan så att säga? Finns det några skillnader för er poliser idag, trots att det var ganska länge sedan, men finns det?
Ja, absolut. Det finns det dessvärre, trots att det är så många år sedan nu. Berlin är en väldigt spännande stad just historiskt, eftersom, ja, precis som du säger, det finns ju till och med nere i gatan så ser du kullerstenar där muren har gått. Och än idag så finns det, ja, bara optiskt finns det fortfarande skillnader. Jag bor i det billigare Östberlin. Där är min hyra visserligen låg. Men ja, byggnaderna runt omkring mig kan man ju fortfarande se att det är sådana här gamla Sovjet-DDR-block i princip.
Mm.
Ja, betongblock mer eller mindre. Kollegorna inom poliskåren, de sammansätts av både östtyskar och västtyskar. Och än idag kan man ja, ofta märka ganska fort var, vilken del av stan de kommer ifrån, vart de är uppväxta.
Ja, det är så.
Det är inga problem i vardagen, men det måste ha varit en väldigt speciell grej för dem då när muren föll. För, ja, vad är det nu, 30 år sedan.
Mm.
Att till exempel tänka sig att ha varit en östtysk polis i en, ja, det var ingen demokrati på något sätt, och där hade ju polisen väldigt, väldigt stor respekt, och man skulle ju aldrig få för sig att säga något ont om polisen där, för att man kan räkna med väldigt allvarliga statliga trakasserier där. Mm. Sen föll plötsligt muren och de kanske började jobba i väst, och allting var så annorlunda. Polisen var i vissa kretsar inte värd någonting längre. Det måste vara att, ja, svårt för dem att handha det, men det har de lyckats med.
Jag kommer ihåg, alltså, som ung pojke när jag hälsade på min mormor och morfar, som då bodde i Nordhausen, hette det, i Hatz-området.
Okay.
Och, men man skämtade, jag var ung pojke, skämtade om saker och ting, och min morfar hyschade mig så här, det här pratar vi inte om.
Alltså, det var så.
Hemma. Alltså, okay. Hemma, som om man skulle vara avlyssnad i sitt eget hem.
Mm.
Så det var ju, man kunde inte förstå vissa saker. När jag sa till min pappa till exempel att varför kan inte mormor och morfar köpa mjukare toapapper? Alltså det var som att torka sig röven med sandpapper. Och så sa pappa, men det finns på en sort.
Ja.
Och då behövde man inte vara speciellt intelligent för att fatta att det här är något som inte stämmer, om man inte ens kan få välja.
Eller hur?
På mer än en sorts toapapper. Ja, men det är spännande och det är jättespännande, Björn, att du är här som tjänstgör som polis. Men jag tänker på din personliga utrustning. Den kanske överensstämmer ungefär med det man har bär i Sverige, eller?
Ja, det är riktigt. Pistolen som vi bär, det är fortfarande en 6 Auer P225 som är samma gamla som vi har i Sverige. Dock har vi beställt nya nu. Det blir en Heckler & Koch SFP9, så det är lite uppdaterat. Svensk polis håller ju också på att välja ut ett nytt tjänstevapen, men jag tror inte man har kommit fram till vad det ska vara än. I övrigt, ja visst, mitt bälte ser väl i stort likadant ut med pepparspray, handfängsel och batong. Men de elpistoler till exempel som finns på prov i flera lokalpolisområden, så även på Södermalm här i Stockholm, de har vi också på prov, men endast 20 tasers på 17 000 poliser. Så det är ju ett löjligt projekt. Plus att lagstiftningen är så absurd i Berlin att medan det här i våldstrappan som jag har förstått ligger kanske något ovanför pepparsprayen att använda tasern, så är det i Tyskland så att du i princip får använda den under samma förutsättningar som du får använda ditt vanliga tjänstevapen och skjuta i laga befogenhet. Och det funkar ju inte. Det vet alla som vet vad tasern används för och i vilka situationer som skjutvapnet används, att så kan man inte gestalta lagstiftningen, utan i ett fall om en person står mitt emot mig och ska sticka ner mig med en kniv, då måste jag ta det säkra alternativet och ta pistolen, och då är det inte möjligt att i en sån livshotande situation ta fram tasern. Så där måste saker och ting bättras i Tyskland, i Berlin.
Ja, men det är intressant. Det kanske är så, var man än i världen jobbar som polis, så finns det saker och ting som måste putsas. Och därför är det ju intressant med de här utbytesvarianterna som ni gör nu, att du är här och tittar lite på svensk polis. Kanske kan ta med dig vissa saker från svensk polis i din berättelse och din uppsats du ska skriva sen, och säga att det här tror jag vi skulle kunna titta på.
Absolut, och som sagt, min myndighet är inte den rikaste. Man måste dock säga att polistätheten är betydligt högre. Om vi börjar med Sverige, har ju som allt runt 19 500 poliser, knappt ens 20 000. Jag har 17 000 kollegor bara i min stad, så polistätheten är betydligt högre. Utrustning och bilar är sämre, men som sagt, om jag ska ge förslag till min myndighet, så är det ju då på grund av de ansträngda finanserna så att det inte får kosta oerhört mycket pengar, eller helst inga pengar alls. Jag kan inte föreslå att de ska köpa in en fet Volvo V90 med full utrustning. Däremot finns det jättemånga saker som svensk polis gör väldigt professionellt som inte skulle kosta några pengar. Låt oss nämna som exempel underrättelsearbetet. De sysslar med även på ingripande polisnivå, på radiobilsnivå. Det är väldigt professionellt. På varje utsättning här i Stockholm och i resten av Sverige, så tror jag. Jag vet att det är så i Stockholm och i Malmö. Så går man igenom fokuspersonerna, de främsta kriminella inom området. Man går igenom bilar som man ska ha särskilt koll på, så att ingripande poliserna här, kollegorna här, de har väldigt god personkännedom, vilket är jättevärdefullt för en ingripande polis, medan vi i Berlin inte alls har lika strukturerade utsättningar med sådana här underrättelseinsamling och så, utan att bygga upp som en karta med relationer mellan olika brottslingar och så, det görs endast på jättehög nivå när det handlar om grovt kriminella, men inte på ingripande nivå som man gör här. Så där har vi absolut någonting att lära oss av svensk polis.
Intressant, intressant. Man tycker att det ska vara A och O nästan för poliser att ha en god kännedom om de som vistas i sitt distrikt och så vidare, och så vidare, vilka som är kanske mer organiserat kriminella och så vidare. Ja, vad kul, då har vi en sak direkt där som du kan få, för det är ju inte speciellt dyrt att
precis.
Att kanske skapa lite underrättelse någon form av underrättelseverksamhet mellan liksom ingripande poliser och sånt där. Ja, som du sa tidigare, vi skulle ju kunna sitta väldigt länge och prata om, men nu har ju du berättat vad du skulle kunna ta med dig till Tyskland. Vad tror du svensk polis skulle kunna implementera från tysk, eller i alla fall från berlinsk polis då, när du har varit här under en i alla fall kortare tid? Vad tror du svensk polis skulle kunna lära sig av sina tyska kollegor?
Faktiskt, och det här är ju inte för att smickra mina kollegor här i Sverige, utan det här är jag väldigt ärlig om, att svensk polis är väldigt professionell, och det finns få saker, om knappt några saker här, som den enskilde polisen skulle kunna förbättra och dra lärdomar av hur tysk polis gör. Utan i Sverige så hänger det, som jag sa tidigare, på politikerna att verkligen satsa på polisen, att höja lönerna och därmed höja statusen för yrket, så att det faktiskt blir fler poliser. I Tyskland så utbildar vi väldigt många nu också, särskilt i Berlin, men platserna fylls i alla fall. I Sverige lyckas man ju inte ens med att fylla platserna på polishögskolan, och det hade man gjort om man hade höjt status och lön på yrket betydligt, och där är det endast politikerna som kan göra någonting. Och det finns nog inget land i EU där det är så akut som det är i Sverige. Det måste hända någonting nu.
Tjänar du mer som tysk polis än vad din svenska kollega gör?
Lönen har många kollegor här frågat mig om, givetvis. Sammanfattningsvis kan man säga att en tysk polis i genomsnitt absolut tjänar mer än en svensk polis. En Berlin-polis dock. Det är ju, ja, som sagt, de lägsta lönerna av alla 16 delstater, trots att vi är huvudstaden. En vanlig polis i Berlin tjänar ungefär lika mycket som en svensk polis brutto. Det är viktigt att understryka det, eftersom statliga tjänstemän i Tyskland betalar lägre skatt, och genom att jag till exempel betalar runt 15% i skatt, och att hyror och livsmedel etc. är en bra bit billigare i Tyskland, så har jag till slut netto mer kvar av min lön än en svensk polis har, som tvingas betala över 30% i skatt och en absurd hög hyra i Stockholm.
Ja, intressant, intressant. Vi brukar ju runda av med ett tips. Min mamma sa alltid att hon ville titta på en krimi, sa hon alltid. Det var liksom en deckare, säger man väl på tyska. Säger man så fortfarande, eller krimi?
Absolut, och det är ju en jättestor grej i Tyskland. Det är till och med de svenska filmerna med Beck, Wallander etc. Även de är ju väldigt populära bland tyskar. Men jag, som många andra i din podd, måste säga att de är ju, när man själv är polis, oerhört bristfälliga ofta vad gäller språket, vad gäller sådana grejer som en polis vet, tjänstegrader, lagstiftning. Det var roligt, någon gäst i din podd, jag kommer inte ihåg vem nu, nämnde som exempel att den enskilde polisen anhåller folk eller häktar folk, sådana grejer. Och en genomsnittstittaren kanske inte märker det, men som polis är man väldigt kräsen. Och därför kan jag inte rekommendera tyska deckare heller, för att de tar väldigt lite hänsyn till det heller. Plus att tyska deckare, precis som svenska, ofta handlar om någon slags kommissarie eller annan kriminalpolis som är utredare, som plötsligt när han är utanför kontoret, som ju en faktisk kriminalpolis är på oftast, så plötsligt ser han mördaren där och lyckas gripa honom själv. Det är väldigt orealistiskt, och det handlar ytterst sällan i polisfilmer om vanliga, riktiga, ingripande poliser på radiobilsnivå. Därför är min absoluta favoritfilm vad gäller polisfilmer den amerikanska filmen End of Watch. Möjligt att någon gäst till dig har rekommenderat den tidigare. Helt enkelt för att den handlar om vanliga radiobilspoliser. Sen att det är tillspetsade situationer där och att de på något sätt måste göra den filmredo så att säga. Det är självklart. Men det handlar ändå om vanliga radiobilspoliser i ett dåligt gängområde i Los Angeles. Visar deras vardag, visar vänskapen mellan två ingripande poliser, att de även umgås privat, visar vilka oerhört hemska saker en ingripande polis kan vara med om i sitt yrkesliv. Och därför gillar jag den så mycket, så det är en absolut rekommendation för mig.
Tack Björn, jag håller med dig. Jättebra film som beskriver precis det du berättar. Det är många lager där av vänskap, tjänst och trubbel kan man väl säga som blandas in i såklart fiktion, men det måste ju bli overkligt för att det ska bli spännande nästan, om man ska twista till en polis vardag. Jag säger stort tack, eller vielen Dank kan man ju säga också på tyska, för att du kom och tog dig tid att gästa Snutsnack trots att du är här på din utbytestjänstgöring i Sverige. Tack för att vi fick en inblick i alla fall hur det ser ut i Berlin och hur ni jobbar där. Och vi håller tummarna att ni slipper Opel i framtiden.
Tack själv Hasse, det var jättekul att vara här.
Tack. Tack. Nu tog det här avsnittet av Snutsnack slut. Och det gör ju det tyvärr. Men det dröjer bara en vecka till nästa dyker upp. Så ha lite tålamod. Följ oss på sociala medier. Det kan du göra även med mig. Där heter jag Hasse Brontén. Då dyker även upp lite trams. Men det får man leva med. Ha en fantastisk vecka. Vi hörs. Hej.